Välkommen till Förkroppsligad psykologi-podden där vi pratar om människan som den odelbara organism hon är. Vi angriper mental och fysisk hälsa från ett biopsykosocialt perspektiv så vi kan nörda ner oss och sen tittar på det från den här övergripande förståelsen av hur vi fungerar. Och idag så tänkte jag prata om toleransfönstret, den här fantastiska modellen framtagen av Dan Siegel och hur den enligt mig i min egen upplevelse och mitt eget utforskande men också mitt arbete med klienter och med grupper har funnit att den här modellen är den som på ett väldigt enkelt snabbt sätt ger oss förståelse för oss själva, för vårt nervsystem, för vår reaktivitet. Och jag kommer också prata om en av de här vanliga missförståelserna som jag ser, eller vanliga missförstånden som jag ser, att när du är stressad så går du in fight flight. Och det enda som behövs då, det är en stark vagustorn. Nej, när du är stressad så kan också en stark vagustorn slå till. Så vagusrespons kan också vara en stressrespons. Vi börjar med att prata om toleransfönstret. Och jag tänkte, för dig som lyssnar på podden, på Spotify eller Apple Podcast eller vart det nu är, så är min intention att kanalisera min inre radiopratare så att du förstår vad vi ser. För att du som tittar på YouTube, du kommer nu få massa bilder, slides. Det är en väldigt visuell podd idag. Så om du som lyssnar på podden känner att okej, okay, jag testar det här ljudmässigt och sen så, det här var superintressant, jag vill lära mig mer. Då går du in antingen på veronikalovenbok.se/podd och sen letar du det här avsnittet. Eller så går du bara direkt till YouTube och kollar upp det här avsnittet. Så om jag ska förklara grunderna för toleransfönstret. Så du som inte ser bilden, föreställer dig framför dig att du har två stycken heldragna linjer. Och vad kan de vara? På den här bilden så är de 4 centimeter ifrån varandra. Det avståndet är egentligen helt oviktigt. Det är för att jag vill hjälpa dig måla en detaljerad bild så du hänger med oss på vad vi säger. Och de här två strecken, heldragna strecken, de symboliserar ditt spann. Ditt utrymme, ditt svängutrymme där ditt nervsystem kan ställa om. Så nervsystemet, vi har hjärnan, vi har ryggmärgen, det centrala nervsystemet och sen det perifera nervsystemet, det är nervändarna, nervtrådarna, nervcellerna som går ut i vår kropp till våra muskler, till vår hud, till våra organ, till våra tarmar. Och när vi pratar om nervsystemsreglering, när vi pratar om stressresponsen så är vi huvudsakligen och pratar om det autonoma nervsystemet. Och alla de här, jag säger det autonoma nervsystemet, det centrala nervsystemet, som att det är skilda nervsystem. Nej, det är grenar av ett och samma nervsystem. Vi har ett nervsystem med olika delar i grenar. Och det autonoma nervsystemet jobbar automatiskt, autonomt, reaktivt. Vi kan inte styra det här med vilja. Vi har också det somatiska nervsystemet som vi kan påverka och styra med vilja. Somatik, rörelse, kroppen. Och det autonoma nervsystemet i sig är indelat i två grenar. Det sympatiska och det parasympatiska. Det sympatiska nervsystemet, det går snabbt, gasen. Det parasympatiska är det andra alltså. Det som mer jobbar med långsamhet och nedvarvning. De här två grenarna jobbar inte emot varandra. De samarbetar, eller rättelse, de ska samarbeta. När vi har ett reglerat nervsystem så samarbetar gasen och bromsen. Så tillbaka till toleransfönstret. Du har de här heldragna linjerna och på bilden som jag visar så finns det en röd pil som pekar upp och en blå pil som pekar ner. Den röda pilen som pekar upp symboliserar alltså gas, fart, uppåt, uppreglering. Den blåa pilen, lugn, svalka, nedreglering. Och på ovan och undersidan av de här heldragna linjerna så finns det sträckade linjer. Så det är som att vi har en liten buffert ovanför och en liten buffert nedanför. Inom de heldragna linjerna, inom toleransfönstret, så självreglerar kroppen. För du kan vara i det övre läget av fönstret och fortfarande vara inom ditt spann. Och du kan vara i det nedre läget av fönstret och fortfarande vara inom ditt spann. Så syftet med fönstret, med det här utrymmet, med det här spannet, det är att tillåta svängningar. Vi vill inte vara konstant hela tiden statiska, orörliga, utan vi vill kunna gå upp i energi, vi vill kunna gå upp på aktiveringsnivå, arousal, och vi vill kunna komma ner i en annan aktiveringsnivå, ett annat tempo. Det är fullt friskt att skifta. Vi ska kunna skifta. Vårt nervsystem, vår varelse, vår organism är skapad för att kunna skifta. Ju mer utrymme det är mellan de här heldragna linjerna, ju större toleransfönster du har, ju större möjlighet eller kapacitet, motståndskraft eller resiliens har ditt nervsystem att kunna ställa om. Och det är det som är självreglering. Det här är en medfödd inneboende funktion. Vi är skapta för att kunna skifta, att kunna ställa om. Och syftet med det här toleransfönstret, eller så här, syftet med modellen toleransfönstret, det är för att du och jag ska ha någonting visuellt att prata om. Vi ska ha en gemensam förståelse vad vi pratar om, så vi kan hänvisa, referera till den för att kommunicera och kanske förstå oss själva lite bättre, så vi får insikt, kunskap, förståelse, vad jag behöver för att jobba mot ett reglerat nervsystem. Vi har ju inte ett faktiskt fysiskt fönster i vår kropp, men toleransfönstret jobbar mot eller utgår från allostas, vilket är en intern process där nervsystemet med hjälp av ögon, med hjälp av öron, med hjälp av tankar, med hjälp av omedvetet, med hjälp av fysiska sensationer i kroppen, så skapas det en bild av nuläget. Vad behöver jag göra? Och vad behöver jag göra nästkommande stund? Hela tiden prediktion framåt. Vad behöver jag göra för att vara mest energieffektiv? Vad behöver jag göra för att mest effektiv och adekvat möta situationen jag är i och kommer vara? Och för att vara mest energieffektiv och optimal så kalibreras, uppfattas, registreras en inre känsla av det här spannet. En inre känsla av det här som vi kan kalla toleransfönstret. Att det här är mitt utgångsläge. Det här är min baslinje som jag hela tiden, och när jag säger jag, det är ju, jag pratar ju så här för att du och jag pratar. Men nervsystemet har den här kommunikationen med sig själv. Vart är mitt epicentrum? Vart är min baslinje? Var ska jag återvända till? Så när jag har gasat mycket, okej, och så vill jag hämta hem, vart är min baslinje? Jag har kanske varit i en låg, en dal, och så vill jag hämta hem, då behöver jag återvända tillbaka i mitt mellanläge. Sättet som nervsystemet, kroppen, hjärnan, din varelse själv reglerar, det är att utifrån situationen, positionen den är, skapa fysiska sensationer, känslor, upplevelser, tankar som leder till aktiviteter som autonomt reglerar nervsystemet och tar dig tillbaka till utgångsläget eller baslinjen. Och det är det jag tänkte prata om idag för att lägga grunden, förståelsen för vad betyder det här, hur fungerar det här. Okej, du som är med i ljud enbart, nu har jag bytt slide och framför oss har vi nu en kurva. Typ orange-gul kanske i färg, som rör sig upp och ner mellan de här heldragna linjerna. För att visualisera samspelet mellan gas och broms. Vi vill att gasen och bromsen kan överlämna till varandra. Ibland så är vi lite mer upp, ibland så är vi lite ner. Så det är som toppar och dalar. Men vi ser också hur den här kurvan angränsar den övre heldragna linjen. Eller till och med på ett ställe går lite ovanför den heldragna linjen. Och sen så tar den sig ner och fortsätter. Och det här är fullt friskt, det här är fullt normalt. Att ibland gå lite utanför, alltså i aktiveringsnivå, gå lite utanför de här heldragna linjerna, oavsett om det är uppåt eller neråt. Det är inget farligt, det är inget sjukligt, det är inget hot, det är inget som kommer lämna långvarig skada, utan det är så här det fungerar igen. Och det är därför vi också har de här buffrarna, så ovanför den heldragna övre linjen och nedanför den nedre heldragna linjen så har vi de här buffertarna som kommer. De sträckade linjerna. Så inom toleransfönstret, innanför de här heldragna linjerna, där sker det ganska snabbt, ansträngningslöst, att kroppen, nervsystemet själv reglerar för att hålla sig kvar i toleransfönstret. När vi går utanför i arousal, oavsett om det är utanför uppåt eller neråt, så krävs det lite mer ansträngning, tar lite längre tid, kanske lite mer intention att komma tillbaka till toleransfönstret. Men vi kommer fortfarande tillbaka. Så det här tycker jag också är så intressant. Exempelvis med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom eller stress disorder, som handlar om att vi har varit med om en händelse eller kanske några händelser som är överväldigande för vårt nervsystem, där vi upplever livshotande fara eller kanske fara som vi upplever kommer att ha stora konsekvenser, göra stor skada, fysisk åkomma för oss, eller subjektivt vi känner oss jätterädda. Det här lämnar ju stora spår i oss, skapar förändringar i hjärnstrukturer, påverkar känslomässigt, psykologiskt, fysiska reaktioner efter händelsen egentligen har avslutats. Men en stor del av de här fallen är också självläkande. Så även om jag har varit med om en så här stor händelse som vi pratar om som kan lämna PTSD, så inom ett halvår tror jag det var, så har väldigt stor andel av de som har varit med om det självläkning. Alltså att aktiveringsnivån har gått långt utanför bufferten. Den har bara skjutit antingen upp eller ner. Men fortfarande så har vi inom oss som fantastisk förmåga till självläkning att vi har återvänt till toleransfönstret. Så därför vill jag inte att vi ska patologisera eller ett skrämsel. Du måste, nu är ditt toleransfönster för litet, eller nu har du för hög aktiveringsnivå, och så skapar vi liksom rädsla efter rädsla och så fastnar vi i en negativ loop istället för att okej, det här är ett optimalt spann. Det är hit vi vill jobba, sträva mot att vara, stärka kroppens förmåga att hålla sig inom det här. Okej, och nu är det så att jag har varit i en situation där jag har åkt utanför mitt fönster, kanske till och med utanför min buffert. Hur kan jag stärka, hur kan jag stötta kroppens inneboende självregleringsförmåga för att återvända till toleransfönstret? Och skulle det då vara så att vi är med om händelser eller vi är i perioder och situationer i vårt liv där vi under längre stunder inte är i vårt toleransfönster. Nu har jag bytt slide här igen. Jag har fortfarande toleransfönstret. I mitten, mellan i toleransfönstret, så har vi den här gula kurvaturen. Men ovanför, så ovanför bufferten eller i bufferten och ovanför bufferten, så är det en röd kurva som symboliserar eller visualiserar hyperarousal. Alltså jag har varit i gas mycket, köra på under en längre period. Jag ger inte mig själv så mycket återhämtning. Jag har inte varit så mycket vila eller paus eller nedreglering i mitt liv under en längre period. Så jag är här hyperarousal eller uppe gasar massa saker. Eller kanske tvärtom. Någonting har hänt. Så jag hamnar i hypoarousal. Alltså jag hamnar i nedre bufferten eller till och med nedanför nedre bufferten. Och då är det en blå graf som får symbolisera det. Igen. Det här är i sig ingenting farligt, skadligt eller oroande. Det här händer. Perioder av mer aktivitet, perioder av mindre aktivitet händer. Vi kanske inte mår så bra när det händer, men vi är inte fast där för alltid. Eller hur, jag säger det här om och om igen. Nervsystemet är plastiskt. Vi kan, vi ska, vi har förmåga till att omforma vårt nervsystem. Vi kan lära om vårt nervsystem. Så skulle du vara i en period när det är hyperarousal, alltså uppe, gasa. Du känner att det är mycket hela tiden, du får ingen återhämtning, du har puls, du kanske börjar bli lite bomull i hjärnan. Då uppmärksammar vi de signalerna och sen börjar vi omgruppera oss för att se vad behöver jag göra nu för att stötta kroppens förmåga till självreglering. Eller om jag har varit i en period utav det känns tungt, jag är omotiverad, jag får inte till det, kommer inte igång. Okej, vad kan jag göra nu för att stötta nervsystemet att hitta sin självregleringsförmåga? Så om vi tittar på toleransfönstret och vad som hjälper oss att vidga, öka fönstret, få ett stort fönster, det är att vi får till sömnen. Sömnen är så viktig för ett nervsystem. Och jag vet när jag säger det, personer som sover dåligt, och jag själv har varit här, tänker bara så här, tror inte du att jag försöker sova? Tror inte du? Det är det här som är ett problem. Jag försöker sova, jag får inte till sömnen. Jag är jättetrött och så blir man provocerad för att någon säger att du måste prioritera sömnen. Det är inte det jag menar. Om du har problem med sömnen, vi kan inte vilja oss till bra sömn. Vad kan vi då göra för att stärka möjligheten till bra sömn? Och vi har de här klassiska, ni vet. Inte titta på skärmen, timme innan vi går och lägger oss, håller det kallt och svart, alla de sakerna. Och sen finns det då perioder när man har prövat allt det här och fortfarande får till sömnen. Okej, vad annat kan vi titta på? Och det är inte det vi kommer gå i det här avsnittet, men då börjar vi göra de små, små sakerna vi kan för att stärka sömnen eller optimera sömnen eller stötta sömnen för att återvända till att faktiskt bli utvilande och återhämtande. Men parallellt med att vi försöker stötta sömnen så kan vi också jobba med andra saker. Men det jag vill säga är att det en av de absolut mest påverkande faktorerna för ditt nervsystems reglering och motståndskraft och för storleken på ditt fönster är din sömn. Är det så att sömnen inte är bra så är du inte körd. Vi kan göra andra saker för att stötta regleringen i nervsystemet och för att bygga upp eller stötta sömnen att återvända. Men det är en av de främsta faktorerna till varför vi har ett stort eller litet fönster. Att göra saker som fyller på med glädje, att öka uppreglera tryggheten, att ha relationer, alltså positiva relationer som fyller oss, inte relationer som dränerar oss. Kanske yoga, träning, återhämtning. Det här är saker som ökar toleransfönstret. Och när vi har stort fönster så ökar också kapaciteten, den här motståndskraften att kunna svänga om. Du kan hålla dig lugn och fokuserad. Du blir inte lika rätt överväldigad när oväntade saker händer i livet. Och ett litet fönster, som sagt, sömnen, bristande sömnen. Det räcker med en dålig natt. Ni vet, efter en dålig natt så är man så här, oh, jag är inte på min topp. Och sen så kanske man dagen efter får bra sömn och sen så återregleras vi att vi känner oss tillbaka i fas. Så vi kan ha ett stort toleransfönster över tid. Att just nu känner jag att jag är i en period av att jag har ett stort fönster. Men just idag så kanske jag har sovit dåligt och därför känner jag mig lite mindre på topp än vad jag brukar. Men får jag bara sova så du har den här självregleringen, inneboende självregleringen som tar mig tillbaka. Yes, ah, och sen så tar vi nya tag. Stress är absolut någonting som minskar vårt toleransfönster. Ensamhet, trauma, brist på rörelse, olika saker som också minskar toleransfönstret. Och när vi har ett litet toleransfönster så minskar kapaciteten. Vi har svårt att ställa om och vi åker lätt ur, antingen upp eller ner ur fönstret. Så jag sa att om du är i hyperarousal eller hypoarousal under en period så är det i sig inte farligt och skadligt och jag står kvar vid det. Men vad som också händer, beroende på hur länge vi har varit där eller vad som har lett oss dit, så kalibrerar kroppen om den här inre upplevelsen eller uppfattningen av vart baslinjen är. Så du som inte är med i video, nu har vi har toleransfönstret. Vi har den här röda eller rosa övre linjen, hyperarousal, eller som sa den blåa hypoarousal, nedre linjen eller kurvaturen, kurvan. Och nya heldragna linjer har dragits. Så kring hyperarousal, det här rosa i övre, så har två nya heldragna rosa linjer dragit för att visualisera ett högt falskt fönster. Och kring den nedre blåa kurvaturen eller grafen så har två blåa heldragna linjer dragits för att visualisera ett lågt falskt fönster. Så vad som händer när vi har varit en längre period i hyperarousal eller hypoarousal, det är att det är inte längre energieffektivt för nervsystemet, kroppen, att återvända tillbaka till mitten av toleransfönstret, till sitt spann. För då ska jag antingen då fylla i hypoarousal, så ska jag gasa mig upp och sen så slappnar jag av eller anstränger mig inte längre och kommer tillbaka ner och så kämpar jag mig upp och sen så ner. Och likadant åt andra hållet, att jag är upp i hyperarousal och sen ska jag kämpa mig ner till toleransfönstret och sen så gasar jag upp och så kämpar jag mig ner och så gasar jag upp. Inte alls effektivt. Och ett ledord för hjärnan är verkligen energieffektivitet. Vi ska slösa så lite som möjligt. Så om jag då ligger i hyperarousal, gör massa hela tiden, är på nästan bara gas, har väldigt lite broms, då kommer den här inre uppfattningen om vart baslinjen är, vart jag ska återvända till, den kommer att kalibreras om, så det blir ett falskt fönster. Och samma sak då tvärtom, är jag i hypoarousal under en längre period så kommer, ja men gud vad ansträngning liksom, vad det kostar att anstränga mig upp hela tiden, det är bättre att kalibrera om och hålla mig kvar här nere. Så, vad är då syftet med det inre toleransfönstret? Jo, att nervsystemet ska veta vilken punkt den återvänder till efter ansträngning eller efter aktivitet. Hur tar sig nervsystemet, hur självreglerar nervsystemet tillbaks till sitt basläge? Genom att skapa sensationer, känslor, tankar som i sig leder till aktiviteter som driver oss tillbaka till vårt toleransfönster. Så, om jag är hyperarousal, jag har mycket saker att göra hela tiden, högt tempo, och sen så sätter jag mig ner. Alltså, att sättas ner är en mer bromstung aktivitet som då egentligen ska leda till nedreglering. Men om jag jämför med aktivitetsnivån som är att vara kvar i det falska fönstret. Jämför det med aktivitetsnivån som är att vara i det faktiska toleransfönstret. Som där du är, så är du mycket uppe i högt tempo. Och sen så sätter du dig ner, så är det ju ett lågt tempo, mycket lägre tempo i relation till det höga tempot du är van vid. Vad som händer är att nervsystemet registrerar det här som att du är på väg att krascha. Du är på väg att åka ur fönstret. Vi måste allokera energi, vi måste göra saker för att driva tillbaks till baslinjen, för att vi vill inte vara så här långt ifrån baslinjen. Så då skapas sensationer, att det kryper i kroppen, det är nästan myr i kroppen, det känns virigt att vara stilla. Det skapas känslor att, oh nej, det här tycker jag inte om. Det skapas tankar, ska inte jag hitta på några nya saker att göra? Behövde inte jag kontakta grannen? Ska inte jag svara på massa mejl? Allt det här leder till aktiviteten, att jag börjar göra nya projekt eller jag fortsätter med mina projekt. Så den inre aktiveringsnivån, arousal, uppregleras och jag kommer tillbaka till det falska fönstret som nervsystemet registrerar som att, ah, okej, nu är vi i fas. Om vi då tittar motsatt, alltså hypoarousal, du har varit i en nedre aktivitetsnivå, du är nedanför bufferten och sen så får du ett samtal, vill du komma ut och fika med mig, eller du kanske får en inbjudan, vill du komma och göra det här med mig. Det skulle innebära att du kanske hamnar i toleransfönstret. Men nervsystemet registrerar det här som att oj, nu har vi åkt utanför så mycket. Bara vetskapen om frågan om att jag ska fylla mig ut kräver att jag ska ställa mig upp, jag ska duscha, jag ska på mig kläder, jag ska vara social. Det här kräver väldigt mycket. Så med sensationer, känslor och tankar så strävar nervsystemet att hålla dig kvar i. Sensationen är att det känns tungt. Känsla är omotiverad, osugen, ledsen, tankar är varför skulle de vilja umgås med mig, eller jag tycker inte om några personer, det här kommer, jag har ingenting att ha på mig, så vad gör jag? Jag stannar kvar i soffan, jag tackar nej, och på så sätt så har nervsystemet nedreglerat, alltså hållit sig kvar i det toleransfönstret som är registrerat. Och när jag har berättat det, den vanligaste frågan som kommer, en del känner igen sig och en del säger, jag tror att jag har två falska fönster, kan man ha två falska fönster? Nej. Men du kan ha ett litet toleransfönster. Så du som är med på ljud, nu har jag toleransfönstret igen. Vi har den här röda pilen som pekar upp, den blåa pilen som pekar ner. Vi har de här heldragna linjerna och sen så har vi de streckade linjerna ovanför. I mitten av fönstret så finns det en gul cirkel eller prick. Den är ganska mycket mindre än toleransfönstret. Det finns väldigt mycket utrymme. Den här orangea pricken, den symboliserar din dagsansträngning. Så att du kliver upp, borstar tänderna, gör frukost, du kanske kör barn till skola eller dagis eller någonting. Du åker och jobbar och sen så kommer du hem och kanske har en aktivitet eller så lagar ni mat eller så. Just det, ska du umgås med personen som du kanske lever ihop med också. Allt det här, kul eller mindre kul, kostar ju fortfarande, kräver fortfarande ansträngning. Men när vi har en sån här liten ansträngning, alltså en liten gul prick eller mellanstor gul eller orange prick och ett ganska stort toleransfönster, då känner vi oss fortfarande utvilade. Vi har utrymme, vi har kapacitet, vi kan ta oss an nya saker. Ifall någonting oväntat kommer, då kan jag pausa det jag håller på med. Jag kan ta mig an det som har kommit. Jag kan ställa om, jag kan skifta om. Jag kan avsluta det och sen återuppta det jag håller på med. Absolut så kostar det här energi. Men inte så mycket energi att jag går minus eller back. Om jag då har ett litet toleransfönster, alltså att de här heldragna linjerna är betydligt närmare varandra och bufferterna, då de här streckade linjerna utanför, är betydligt mindre. Så samma dagsansträngning kommer börja göra att det går på minus. Och nu den här orange eller gula pricken, den liksom är precis på, den tangerar de heldragna strecken. Så om vi säger att det kostar, och det här, jag säger bara en siffra. Den är inte kopplad till någonting förutom att siffran är till för att visualisera, vi ska förstå exemplet. Så om vi säger att du har en buffert på 100 när du har ett stort toleransfönster, så kanske när du har det här lilla toleransfönstret så kanske du, din kapacitet, din totala ork är 56. Kostnaden av den här dagsansträngningen, den här orangea pricken, är 59. Det innebär att du varje dag går minus 3 och sen så kanske du någon dag bara har en ansträngning av 40, så du anstränger inte lika mycket. Sen har du helgerna, då har du inte alla de här åtagandena kanske. Så då liksom, kanske du får buffra upp eller fylla på ditt konto eller din energi. Men att hela tiden ligga på precis på gränsen och liksom ligga lite minus kommer göra att du hamnar efter. Att du känner att du tappar ork. Du kommer börja avboka saker som är roliga för att vi måste göra vissa saker och ska vi fokusera på dem. Och så glömmer vi bort att faktiskt göra det som fyller på oss. Och när vi har ett litet fönster, då åker vi lätt ur fönstret. Antingen upp eller ner. Så när jag har ett litet fönster, så ifall någonting oväntat händer, då kommer jag antingen då att stressa i att jag går upp. Alltså har en röd, har en sympatisk, har en gasaktivering, fight, flight. Och blir stressad, hög puls, försöker lösa det här. Eller så kanske jag får den här reaktionen av, jag känner mig överväldigad, jag kan inte hantera det här, det spelar ingen roll vad jag gör. Så jag får en nedreglering och går in i någon form av immobilisering. Och det var det här jag nämnde inledningsvis, och vi kommer titta på det mer snart igen. Att när vi får en stressrespons, när någonting överväldigande stort händer oss, så kan vi antingen gasa upp eller bromsa ner. All stressrespons är inte att gasa upp. Vi kan också ha stressrespons som innebär att bromsa ner. Så när vi har det här lilla toleransfönstret, så istället för den här gula följsamma eller orangea följsamma kurvan, där det är mjuka övergångar, det gas och broms samarbetar, så får vi en kantig aktivitetsnivå. Och för dig som inte ser bilden, så är det istället för böljande vågor, så är det kantiga upp, ner, raka sträck. Att bromsen, den håller i och så kommer gasen och verkligen försöker kämpa. Men det är min tur nu ska jag ta över. Och sen så orkar inte bromsen hålla emot, så gasen kommer och så skjuter den upp. Och då är vi har gått från att vara långt nedanför bufferten till långt ovanför bufferten. Och så är vi där uppe och kämpar och bromsen försöker ta ner. Nej, säger gasen, det är jag som bestämmer just nu. Så gasen ligger där uppe, den gasar, håller sig fast. Och det kostar jättemycket energi och sen så orkar vi inte för att det kostar så mycket energi. Och då kommer bromsen och tar över och tar dig ner, men bromsen försöker allt vad den kan hålla sig i. Och gas försöker gasa upp det, men bromsen tvärbromsar. Nej. Och sen så har vi vilat så länge att det finns energi igen. Och då orkar inte bromsen hålla emot. Och då kommer gasen och sticker upp igen. Och den här berg- och dalbanan i energi. Den här kampen mellan gas och broms är ju i sig dränerande. Och kostar massor av energi. De flesta som jag arbetar med som befinner sig här pratar om hur de sällan känner att de är i fas. Sällan känner flow. Utan okej, jag kanske kan vakna upp någon dag och känna att det känns okej. Sen händer en liten sak och så kastas de upp eller kastas ner. Och det här samspelet mellan gas och broms är det vi vill jobba med när vi jobbar med medveten nervsystemsreglering. Så jag vill igen understryka och poängtera, jag har inte hittat på nervsystemsreglering. Det är inte en metod, det är inte någonting specifikt. Det här är någonting som finns, pågår inom oss, som hör med att ha ett nervsystem. Det är att nervsystemet kan självreglera. Men vid långvarig stress, vid trauma, vid sjukdom, så kan det vara så att den rubbas lite, den här funktionen. Och då kan vi stötta den på olika sätt genom att stärka upp samspelet mellan gas och broms. Och det vanligaste vi hör när folk delar om nervsystemsreglering eller stress eller trauma, det är att du måste stärka upp din vagus. Du måste stärka upp din vagus. Ja, alltså i vårt samhälle, där stress och prestation premieras och vi ofta är i vår gas, så absolut så behöver vi stärka upp vår broms. Absolut så behöver vi stärka vår vagustorn, men det i sig är inte allt. Vi vill stärka upp vår vagus eller vår broms, vårt parasympatiska nervsystem. Det är inte bara vagus, det finns andra nerver också, men det är huvudnerven. Men vi vill också stärka upp vår gas. Och framförallt så vill vi stärka upp vårt samspel mellan gas och broms. Att de kan lämna över till varandra. Och att vi kan ha en situationsadekvat aktiveringsnivå. En situationsadekvat reaktion. Det är vad vi vill träna upp med nervsystemsreglering. Inte bara göra massa övningar för att stärka vagusnerven. För om vi bara stärker vagusnerven, så blir vi ju bara i det blåa. Då blir vi ju bara bra på att vara stabila i det lugna. Och så fort någonting händer som går lite uppåt, så är vi inte starka där. Då är vi inte kapabla där. Och då kommer vi tappa motståndskraften. Vi kommer tappa regleringen. Så gasen, vårt sympatiska nervsystem, är det som aktiveras när vi leker, när vi dansar, när vi tränar, när vi är motiverade, drivna, när vi har ett mål vi vill jobba mot. Det är också det som aktiveras när vi tvingar oss att vara oss kvar, någonting vi inte vill göra, vi har för mycket på jobbet, vi biter ihop. Så gasen i sig, det sympatiska nervsystemet, en högre aktiveringsnivå i sig, är bara en funktion, bara en mekanism. Ifall det är kopplat till någonting positivt eller negativt, det är på situationen, på hur vi värderar det. Men gasen är neutral. Precis som att bromsen är neutral. Vårt parasympatiska nervsystem, det är det som där vi har mest aktivering, det som är mest aktivt när vi vilar, när vi slappnar av, vi kanske mediterar eller gör någon slags av återhämtning. Det är också det. Det här blåa, det här falska, låga fönstret när vi är i den nedre delen, när vi är deprimerade, när vi har en kollaps eller är i frustrationsstress, när vi spyr så har vi jättestark vagusdon. Därför behöver vi träna nervsystemet att vara i alla sina lägen, alla sina utföranden. För vi vill ju kunna spy. Det är inte så att vi ska träna bort spyfunktionen. Vi har ju den av en anledning ifall vi sväljer någonting. Vi äter mat som är giftiga eller någonting. Vi kanske druckit för mycket alkohol. Så kroppen säger så här, ho, nej, det här är saker som inte ska vara i oss. Vi ska ut med det, vi spyr. Och samma sak, är vi med om överväldigande händelser så vill vi också ha kvar kollaps eller frustrationsstress. För att signalen är ju att nu är det för mycket. Ta dig undan det här och fyll på och sen så kan du ta dig fram igen. Och förenklat, men vad som avgör ifall ditt nervsystem går in i gas, sympatisk aktivering, fight flight, eller broms, parasympatisk aktivering, immobilisering, funktionell frysdepression, det är ifall medvetet, omedvetet, ditt nervsystem uppfattar att du kan påverka eller inte. Så ifall du ställs inför en situation och den direkta värderingen, uppskattningen är jag kan påverka det här, så blir det en mer gastung aktivering, du går in i driv, stress, pulsen börjar slå, du får fokus, du får tonus, börjar andas lite snabbare och du kör på. Men om uppfattningen är jag kan inte påverka, då kommer vagus att slå till. Vi kommer ha mer en parasympatisk bromstung aktivering. Stressrespons går ner. Och för dig som inte är med, nu har vi tre stycken boxar kan man säga. I den första, vänster, så står det input. Exteroception, alltså vilken sensorisk stimuli insamlar från världen utan omkring mig. Proprioception, hur uppfattar jag min kropp både i rummet men också min kropp i relation till sig själv. Har jag en lyftarm eller en sänkt arm? Står jag upp, ligger ner? Interoception, vilken sensorisk stimuli uppfattar jag inifrån kroppen? Minnen, både explicita och implicita, alltså minnen som vi kommer ihåg, minnen som vi inte kommer ihåg men som finns kvar och påverkar alla möjliga olika processer. Erfarenheter, det går väl ihop med minnen, men också känslor och tankar såklart. Allt det här, input. I varje given stund så samverkar den här olika inputen och skickar signaler, är med i processer i hjärnan. Så från den här boxen med input så är det en pil till en svart box. Och där har vi en hjärna som tänker, frågetecken, bearbetning. Och sen så finns det en pil, en hjärna, aha! Glödlampa, prediktion. Nu vet jag, prediktion. Och sen en pil till nästa låda där det står output. Tankar, känslor, beteenden, aktivitet. Så vad som händer är, du ställs inför en situation. Allt det här går supersnabbt. Dina ögon uppfattar, de ser vad som händer omkring dig. Dina öron hör vad som händer omkring dig. Du kan känna dofter. Du känner kroppen, alltså kroppen i rymden. Vart är jag? Du känner in i kroppen, är jag spänd? Hur känns magen? Vad pågår? Du har också tankar och känslor kring vad som händer. Och sen så medvetet och omedvetet minns du vad som hände förra gången. Eller tidigare tillfällen. Vad har hänt? Har jag kunnat påverka? Har jag inte kunnat påverka? Vad gjorde att jag kunde påverka eller inte påverka? Ni förstår, det tar ju inte så här lång tid. Som tar för mig att förklara för er. Så lång tid tar det ju inte för hjärnan att göra den här bearbetningen och prediktionen. Det går ju super, super snabbt. Och hjärnan har också en bias, en partiskhet att göra negativa, alltså hellre över tolka risken för hot och överleva än att undertolka, underberäkna risken för hot och dö. Så hjärnan har ju en partiskhet till att, nej det här är nog inte så bra. Och har vi varit med om stress eller trauma så har vi en ännu mer förhöjd partiskhet mot att tolka det vi uppfattar negativt som farligt. Utifrån allt det här så skapas tankar, känslor och beteenden. Form av aktivitet. Och det syftet med hjärnan är att skapa aktivitet. Och jag lär mig bäst med exempel från livet. Så jag tänkte, nu har vi teorin bakom oss. Så ska jag berätta om min senaste vecka. Och hur mitt nervsystem reagerar på det här. Så överlag så känner jag att jag har ett stort toleransfönster. Jag sover bra. Jag kan ställa om. Jag är pigg. Jag orkar träna. Jag orkar ta mig an saker. Så. Förra veckan. Jag pluggade upp masterprogrammet i emotionspsykologi. Och då träffas vi en gång på vårterminen. Och en gång på höstterminen uppe i Östersund. För det är mitt universitetet. Så. Och på tisdagar så går jag min grundläggande psykoterapeututbildning. Så. Måndags förra veckan. Så lanserar jag min onlinekurs i nervsystemsreglering. Det börjar med att det inte går att köpa kursen. Så tekniken bakom kursen på dagen vi ska lansera funkar inte. Okej. Och jag kontaktade dem som hjälper mig. Jag bara sa, hej, det här funkar inte. Båda två sitter i möten när jag märker det här. Jag bara, Bronka, det är lugnt. Vi har inte gått ut. Ingen vet information. De kommer tillbaka inom en timme. Vi löser det här. Okej. Sen så är det lugnt. Så, någonting har hänt. Hjärnan utifrån tidigare erfarenheter, utifrån mina förhoppningar, tankar, gasar upp. Jag kan påverka det här. Jag kan vända mig. Jag kan antingen sätta mig och fixa hemsidan själv. För att jag har fixat hemsidor så länge. Okej, det lät som att jag var en hacksor. Det är jag inte. Men jag har byggt min hemsida. Jag är ganska okej, bevandrad inom tekniken. Så jag skulle rent tekniskt inte komma till tid. Men jag kan sätta mig och fixa det. Eller så mejlar jag dem. Smsar dem som faktiskt kan det. De kommer hjälpa mig. Vi vet alla om att jag ska lansera idag. Så jag gasar upp. Mitt nervsystem gasar upp. De svarar, de löser det och vi återreglerar. Okej. Sen får jag från i de två kurserna som gick upp på masterprogrammet så får vi information från våra lärare. Så, idag måndag. Det här är vad ni får för information idag. På onsdag så ska ni redovisa det här. Och då ska jag alltså, det är två olika saker. Varav den ena uppgiften är att jag ska läsa en annan persons utkast till masteruppsats. Sammanfatta den, göra en presentation på den och göra en opponering på den. Ja, då känner jag så här, okej, jag är smart, jag kan göra det här, det är fortfarande emotionspsykologin, jag kan M1, det kommer inte bli, det kommer bli mycket, jag vet inte om jag har tid. Det är väl den stora, jag vet inte om jag har tid. Jag kan göra det, men jag vet inte om jag har tid. Jag känner mig trygg. Det här är en jätteviktig aspekt i det hela, i att jag börjar räkna hur många timmar jag har kvar tills jag ska redovisa. Och jag tänker så här, okej. Här på kvällen kan jag göra det. Imorgon ska jag åka tåg i 6 timmar, då kan jag göra det. Jag brukar vakna ungefär vid 4, vilket innebär att vi börjar 9. Så då har jag ungefär 4 timmar där, inklusive frukost. Och sen så har jag håltimmen mitt på för att schemat var kaos från deras håll. Det är 3 timmar till. Så här, det finns tid. Jag behöver liksom gå in i en kognitiv estimat av situationen. Ja, det kan göras. Det känns fortfarande mycket, men jag kan göra det här. Jag har också hela tiden med mig att jag känner min klass. Jag kommer inte bli utkastad, jag kommer inte bli underkänd. Min klass, alltså så här, jag känner mig trygg. Det är inte första gången jag är där. Allt det här hjälper ju också till att forma min uppfattning att jag kan påverka det här. Så jag har den här stressresponsen. Sen är lite mer grejer på kvällen på måndagen. Så har jag min första masterclass. Att säga, okej, kursen är öppen, välkommen, jag pratar om toleransfönstret. Berätta lite olika grejer. Tekniken strular lite innan. Det går inte jättebra. För jag känner att jag är inte riktigt där jag vill vara. För att ha den här masterclassen. Jag är inte i mitt flow som jag vill vara. Men så det blir helt okej. Fantastiskt engagemang. Får så mycket frågor. Ja, det händer ju också att jag börjar hosta mitt i. Och har inget vattenglas. Så jag måste liksom gå bort från och hämta och dricka vatten. Och komma tillbaka. Vilket så här, det är sånt som händer. Det var torrt i rummet. Vi pratade om det. Ingen fara. Men du vet. Det skapar också känslan att det inte riktigt gick som jag ville. Toppen. Efter här får massa frågor. Superbra. Det strular lite att ladda upp det. Och sen så blir det fel med länken, replislänken som ska skickas ut till dem. Så det är saker som inga stora livshotande saker, men vet, ackumulativt så blir det ganska mycket nu som ligger där och inte skapar världens bästa sensation i min kropp. På tisdagen så åker jag till GPU, grundläggande psykoterapeututbildningen. Går den går jättebra. Har handledning som är super, sätter mig på tåget. Tåget går i tid, jag kan sätta mig och svara på alla de här mejlen som jag har fått. Kommer upp vid 10 och jag brukar somna vid 8, så jag kanske inte är riktigt håller mig till den strukturen som jag tycker om. Men så är läget. Jag får sova jättebra. Du vet, äntligen ett hotell som vet vilken typ av kuddar folk... Vet, tycker inte ni det här? När man är på hotell, att antingen så är det en jättetjock kudde och en typ platt, obefintlig kudde. Men här hade de lyckats, du vet, bra kudde, bra täcke. Jag fick sova ganska bra. Vakna som vanligt vid 4, så sätter mig och gör den här presentationen som jag ska göra. Går upp. Ha presentationen, går och lägger mig och sover den här 3 timmars soltimmen istället för att jobba. Så då jag behöver sova igen. Jag känner nu signalerna från mitt nervsystem. Jag har ju överlag ett ganska högt tempo. Men nu så registrerar nervsystemet att jag har legat i buffertzonen ganska länge. Jag har liksom legat och norpat lite på min energireserv. Så sensationen då som nervsystemet skapar är tyngd. Känslor, jag är trött, jag är lite omotiverad, jag slutar mig, jag vill inte prata med mina klasskamrater. Fullt rimligt. För det är så här nervsystemet kommunicerar med mig att jag behöver vila. Så jag går och lägger mig på hotellrummet och sover i 2 timmar. Jättebra. Jag har hört när kroppen har signalerat. Jag har hörsammat det här. Jag går och sover, jag fyller på och sen så går jag och har nästa presentation. Ja, just det. Så från början så var tanken att vi skulle sluta 3 på onsdagen. För jag har en masterclass på onsdagen också. 7. Men på grund av det här schemat som de då har lyckats göra någonting med. Så är det ställt till att vi ska sluta 6:30. Och det är ju en och en halv timme mellan 6:30 och 7, absolut. Och hotellet ligger typ 5 minuter från skolan, absolut. Men vi har ju också en tendens att inte sluta när vi ska sluta. Så jag är så här, så jag sitter liksom hela tiden och bara så här, kommer vi sluta tid? Vi slutar, typ i tid. Jag hinner till hotellet, fixar igång och märker att internet på hotellet funkar inte riktigt som det ska. Det är ganska svajig uppkoppling. Okej? Okay. Och min mobil har typ 10% kvar. Så det jag får göra är ju så här, igen, jag kan påverka det här. Det här är ingen fara. Jag har jobbat så mycket teknik med mina dagar som företagare. Så jag lägger mobilen på laddning. Och vet bara så här. Den måste laddas så ifall internet på hotellet svajar. Så bara byter jag så mobilen är kopplad på min. Så datorn är kopplad på min mobils internet. Igen. Jag vet hur jag ska lösa det här. Jag kan påverka. Jag behöver bara. Så vad som händer är jag kan påverka. För att fokusera på det här så uppreglerar nervsystemet. Skapar stress i mig så att jag får fokus, så att jag inte tänker på onödiga saker, så att jag får den här muskelredoheten. Och grejen är ju att vi är ju inte ursprungligen skapta för 2025, utan vi är ursprungligen skapta för ett liv kanske mer i naturen. Så nervsystemet kan ju egentligen inte, ja, såklart medvetet så kan vi ju skilja på ett lejon och ett internet som svajar, men det är samma stressrespons. Så även fast jag egentligen inte behöver spända muskler för att se till att jag har internet för min masterclass, så blir ju kroppen spänd för att det ingår i stressresponsen. Masterclassen börjar. Det går hur bra som helst. Super, super bra. Ganska direkt så märker jag att internet svajar. Så jag byter över till telefonen. Jag har ett glas vatten ifall det skulle hända någonting den här gången. Jag håller min presentation, det går superbra igen, grymt engagemang. Den här gången så lyckas jag fixa rätt reprislänk, lägger in det mejlen som jag kan skicka ut. Och sen så nedreglerar nervsystemet. För alla de här sakerna som jag har sett framför mig att jag behöver fixa de här dagarna, de är check, klara. Så nervsystemet, utifrån sensorisk information som uppfattas, utifrån tankar, medvetna och omedvetna minnen, skattar situationen att så här, nu behöver vi inte vara påslagna längre. Så nu nedreglerar vi. Hade jag haft ett litet toleransfönster eller hade jag varit ett högt falskt fönster så hade jag inte kunnat nedreglera. Då hade jag varit kvar i ett högt stresspåslag även efter jag hade haft mina presentationer. Även efter att masterclassen var slut. Nu var jag så här, okej, vi är klara. Stänger ner. Slocknar. Som ett barn. Jag tänkte, ja, en del barn, mitt barn sov inte så bra. Men en del barn sov bra. Okej. Jag slocknar i alla fall. Direkt har inget problem att somna och sover hela natten. På torsdagen så har vi forskningskonferens, sjukt spännande, om kroppsbaserad terapi och insatser vid exempelvis kronisk smärta och andra kroppssyndrom. Bara hur bra som helst. Jag har kollat fel, så jag trodde vi började 9:15, men vi börjar 9. Vilket jag inser när klockan är 9:06. Så jag är alltså på väg till forskarkonferensen när den har börjat, men det är alltid introduktion i början. Så jag tänker så här, antingen så springer jag nu, kommer dit svettig och högt tempo, eller så går jag dit och bara så här, ja, jag kom någon minut för sent, my bad, liksom. Kommer dit, ingen märker ju ens att jag kom för sent, sätter mig ner. Så igen, hade jag haft ett högt falskt fönster så hade jag inte kommit ner på onsdagen, för att det var sånt stresspåslag den dagen. Hade jag haft ett högst falskt fönster så hade jag skenat iväg när jag insåg att jag var för sen. Eller hade jag haft ett litet toleransfönster så hade jag skenat iväg när jag insåg att jag var för sen. Gjorde jag inte. Hade jag haft ett lågt falskt fönster så hade jag inte gjort något av det här. Alltså jag hade ju inte tagit på mig en sån här överplanerad vecka kan vi kalla det. Ha forskningskonferensen, det går superbra. Sitter och skriver på kvällen, väntar på tåget, åker hem och inser att det skickats ut lite konstiga mejl. Men försöker liksom rätta det. Kommer hem på fredagen och har säkert 100 mejl i min inkorg. Vilket jag brukar ha typ 2. Alltså jag är jätteduktig på att så här, jag läser mina mejl och sorterar undan dem. Jag vill ha en tom inkorg. Så att jag vet, en del som har sett 20 000, jag förstår inte, jag klarar inte av det. Så jag har typ 100 mejl i min inkorg. Ska sätta mig på fredagen och börja svara. Då funkar inte min mejl. Okej. Okay. Jag har andra mejladresser. Jag får bara skicka från min privata mejladress. Jag har inte tid att sätta mig in i varför min mejl inte funkar. Börjar svara. Och då slutar mitt internet funka. Okej. Okay. Jag har surf på min mobil. Det är bara att koppla på mobilen igen. Och så fortsätter jag. Och sen svara. Sen så har jag en ganska lugn fredagkväll. Lördagen, en arbetsfri och pluggfri lördag. På söndagen, alltså idag tisdag när det här avsnittet sänds, så i förrgår, så skulle jag ha liveklass på YouTube. Jag har haft liveklass på YouTube förut. Så jag bara, okej, fixar ordning, tömmer rummet, gör min klass, strukturplanen och så, fixar fram hjärnan som jag tänkte vi ska titta på och prata om, jättebra. Loggar in typ en kvart innan och inser att så här, jag kan inte sända live på YouTube. Och jag börjar felsöka, tänker att det här hinner jag kolla innan. Felsöker och inser att den ber mig att jag ska konfigurera sändningsnyckeln och att jag ska aktivera konfigurationsmjukvara. Och jag har ju fixat en del med teknik och prövat olika saker, så att jag är liksom inte helt obevandrad, men jag känner att vad pratar ni om? Och jag har faktiskt, råkar jag ha, den här konfigurerings- eller omkodningsmjukvaran på datorn. Så jag prövar den, men det kopplar liksom inte ihop sig med YouTube. Och jag bara känner hur all must går ur mig. Klockan 9:55 då. Jag bara känner hur all must går ur mig. Det kommer inte gå. Jag kommer inte kunna få igång livesändningen. Och det var sista dagen på early bird-priset. Och jag bara kände att det är så många som sitter. Jag ser hur många som håller på och väntar. Och sen så börjar folk skriva så här, hej, är det bara för mig sändningen inte funkar? Och nu, efter att i lite mer än en veckas tid, att mitt nervsystem har gasat vid varje stress, så bromsar mitt nervsystem. Vagusaktivering. Jag får en stark vagus-ton och känner att jag ger upp. Jag orkar inte. Jag skriver till alla i chatten att hej, nej, det är inte bara för dig. Det är YouTube, någonting jag får inte sända. Det är krux, jag har försökt det här. Det går inte, det blir ingen klass idag. Okej, men vad synd då. De flesta tar det ju bra för liksom så. Men så, kan vi inte sätta lite senare då? Men tyvärr, det går inte. Det var hemmapremiär för Bajen, så min man var borta hela dagen. Farmor hade tagit sonen för den här timmen som jag skulle sända. Det går inte, och jag har fortfarande inte lyckats. Jag ska få till YouTube att sända. Så bara, tyvärr kan vi inte göra det. Men så här, vi får se ifall vi kan få till någon gratis klass nu i veckan istället. Fullt rimligt att mitt nervsystem går ner i immobilisering och trötthet och ledsenhet. Fullt rimligt. Det är ingenting skadligt eller farligt eller osunt eller traumatiskt, utan det är bara efter att ha gasat i över en veckas tid. Och inte hitta hur jag ska få det att funka och känna att jag kan inte påverka det här. Då går mitt nervsystem ner. Och jag känner bara, jag slutar mig, jag drar mig undan, jag måste göra någonting annat för att fylla på. Lägg det här åt sidan. För att det är syftet med att känna som vi känner. Våra sensationer och våra känslor bär på budskap. Och när vi tränar på att uppmärksamma dem och tränar på att förstå dem, så kan vi också hörsamma dem. På söndag så var det lugnt, eller på söndag kväll så var det ju lugnt. Jag kände att okej, när jag vaknar måndags, ja, jättebra. Då tar vi ett omtag. Eftersom jag inte har kunnat kommunicera och göra det jag ville göra under den här lanseringsveckan, ja, men då istället så förlänger vi, så att det som var tänkt som att vara boka extra tidigt pris på 7990, det blir priset hela vägen ut. Så att vi har liksom inte, vi stannar kvar i det priset. Så att jag hinner svara på alla frågor, jag hinner hålla gratisklassen, jag hinner hjälpa dem som vill bli hjälpta. Så. För att jag kan påverka. Nu känner jag att jag har energi, jag har fått distans, jag har fått sova. Jag kan påverka, okej? Okay? Och det är det här jag tycker också är så viktigt. Dels så viktigt att vi tänker på och lär oss, kommer ihåg, att stressresponsen kan vara både gas och broms. För vi pratar om det som att det är fight flight eller rest and digest. Ja, fast nej. Vi kan få en stressrespons upp och vi kan få en stressrespons ner. Också jätteviktigt att normalisera att orken skiftar, att storleken på toleransfönstret skiftar. Så att jag som tycker att jag har, upplever att jag har ett reglerat nervsystem, ett stort toleransfönster, jag kommer också känna mig stressad ibland. Jag kommer också känna att så här, pff, alltså, vi skiter i det här, jag vill inte. Fullt normalt. Hur kan jag möta de signalerna? Okej, jag går och vilar. Ja, men bra. Och skulle jag ha känt hela söndagen, och skulle jag ha vaknat upp på måndagen med att säga nej, jag vill inte. Nej, men då hade jag inte tagit omtag. Utan då hade det varit så här, okej, då är läget som det är. Vi får bara, hur kan vi göra så lite som möjligt den här veckan för att återhämta mig? Hur kan jag fylla på, vara ute i solen? Hur kan jag göra någonting för att stärka, fylla på, stötta den här självregleringsförmågan? Förmodligen så lanseringen av kursen har ju noll av de effekterna. Så då så får lanserings, liksom, den får sättas åt sidan för att prioritera annat. Nu kände jag, okej, orken är här. Innebär det att jag kommer jobba alla timmar om dygnet med lanseringen, som de sista veckan som är kvar? Nej. Men jag kanske kan göra några små insatser. Okej. Och sen så har jag två nya kurser som börjar. Jag har fortfarande GPU på tisdagar, jag har en son, jag ska också prata med personer som jag bor med och kanske säga hej till mig själv också. Så att det är inte heller tänkt att vi använder de här regleringsstrategierna för att gömma stressen. Eller för att kunna fortsätta vara i konstant stress. För det är ett av de största problemen. Jag tänker så här, nu meditera för att vara mer produktiv. Ja, absolut. Vi kanske ska meditera för att vara i kontakt med oss själva. Eller stärk nervsystemsreglering så du kan prestera mer. Ja, det är ju absolut att vi orkar ju mer. Men det kanske inte är det som är syftet. Utan vi vill stärka vår motståndskraft och vill jobba med nervsystemsreglering så att vi kan höra oss själva. Förstå vår inre dialog så att vi vet hur vi kan stanna kvar i vår förankring. Och sen kommer det komma perioder när vi vill prestera mer eller mindre. Men om jag hela tiden mörkar mina stresssignaler, då kommer jag till slut inte känna mina stresssignaler. För nervsystemet kommer säga så här, det spelar ändå ingen roll. Och till slut så kommer det bli för mycket. För jag kommer liksom ligga och nagga på min energireserv. Och så kommer det bli för lite. Och så kommer jag få till ett fönster. Eller kanske ett högt eller lågt. Eller någon annan form av konsekvens eller respons på att jag har varit stressad för lång tid. Så det handlar inte om att jag ska mörka. Utan det handlar om att okej, känner jag nu att jag behöver vila mer? Ja. Känner jag nu att jag behöver vila mer och jag kan? För ibland så är vi ju i perioder när så här, jag ser. Jag ser och jag hör och jag känner att det är för mycket. Men jag kan inte. Jag måste verkligen till på söndag eller den här veckan ut eller vad det är. Okej, okay, då får vi vara kvar där. Så får vi ju använda den här funktionen som är att okej, okay, vi håller i lite längre. Men det är inte tänkt att vi ska hålla i lite längre hela tiden jämt för alltid. Utan så här, okej, okay, nu har vi har gasat lite mer. Och då innebär det, då behöver vi återhämta oss lite mer. Eller ju mer vi lånar ut av energireserven, ju längre återhämtning, ju mer återhämtning behövs för att fylla på och återställa. Okej. Okay. Vi har pratat om toleransfönstret. Vad det är. Vi har pratat om modellen toleransfönstret, men också att inne i kroppen, när systemet har som syfte med toleransfönstret att ha en etablerad baslinje att återvända till med sensationer, tankar, känslor som skapar aktiviteter som då autonomt reglerar. Så jag kan inte reglera mitt autonoma nervsystem genom att tänka eller så här. Jag kan inte reglera mitt autonoma nervsystem genom att säga nedreglering eller uppreglering. Men jag kan ju faktiskt nervsystemsreglera genom exempelvis reframing. Att jag omformulerar, försöker ändra hur jag förhåller mig till saker. Absolut så kan det ha en nervsystemsreglerande effekt. Inte vid exempelvis väldigt stressiga situationer eller vid trauma. Då har tankar ganska lite påverkan på det andra. Men i olika situationer så kan jag ju nedreglera genom kognitiva tekniker. Men då nedreglerar jag ju också, eller uppreglerar beroende på hur jag och vilket håll jag kogniserar, så har jag fortfarande en indirekt. Så det jag gör har ju en indirekt påverkan på nervsystemet. Att om jag har road rage, jag är arg i trafiken och så börjar jag tänka på andra sätt. Att så, nej, den personen kanske bara hade en dålig dag, den personen kanske är på väg till sjukhuset eller så. Genom att omrama hur jag tänker så har jag alltså kan det vara så att jag får en indirekt påverkan på nervsystemet och det nedreglerar, jag är inte lika stressad. Och samma sak med rörelse. Jag kan ju med det somatiska, med det viljestyrda nervsystemet så kan jag ju bestämma vad kroppen ska göra. Yoga, springa, rugga tänkte jag säga. Men vila mot väggen eller stryka sig själv eller göra meditation. Jag kan viljestyrt påverka kroppen som sen har en indirekt påverkan på det autonoma nervsystemet. Men jag kan inte tänka mig till reglera upp eller reglera ner. Och så pratade vi om att stressrespons inte bara är fight flight. Utan när vi är stressade så kan vi gasa upp från hög förhöjd aktiveringsnivå. Men vi kan också få en nedreglerad, en sänkt aktiveringsnivå. Och en av de sakerna som påverkar åt vilket håll vår stressrespons går är upplevelsen av att jag kan påverka eller jag kan inte påverka. Jag tycker att vi sätter punkt där. Du har fått teoretisk bakgrund, du har fått ett vardagsexempel. Det är de bästa tycker jag. Bara så här, när livet ger oss de här klockrena exemplen så jag förstår verkligen så mycket bättre när jag får se hur det händer i livet. Och känner du att toleransfönstret fick en grej så håller jag med dig. Ja, superbra modell. Jag använder den i grupper, jag använder den en till en. Jag använder den i mig själv för att den är verkligen så enkel in. Och ifall du känner nervsystemet, det här vill jag lära mig mer om. Jag vill utforska för egen del. Så är du så välkommen till kursen Kalibrera din inre kompass. Vi börjar på söndag 6 april så du kan boka din plats till söndag 6 april. Hoppa på, vi har livesändning varje söndag i 8 veckor. Och sen får du det här videobiblioteket med ännu mer föreläsningar och övningar. Och du får din reflektionsbok. Så har du frågor om det så kan du mejla mig på hej@veronikalovenbok.se. Vill du läsa om kursen så går du in på veronikalovenbok.se. På startsidan så bara en knapp där du kan läsa mer om kursen. Och vill du dela tillfällen du känner att så här, nu förstår jag mitt toleransfönster, ett livsexempel när jag har gått upp eller gått ner, så kan du kommentera det här avsnittet eller så går du in på min Instagram och kommenterar där, så kan vi bara nörda ner oss i toleransfönster. Tack för att du lyssnade, du får ha det jättefint.